Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Jaha, ja. God dag, god dag. Där kommer Ingrid i rutan.
Hej, hej.
Hej, hej. Och i rutan tänker ni som lyssnar på podden, vad snackar de om? Det verkar nämligen som att en hel del av er inte har upptäckt att vi numera även sänder med bild på via Nontube, och vi lägger ut själva det inbäddade klippet på vår hemsida ingridomaria.se. Det är det som ligger först, sen Spreaker, sen Podbean, och där kan ni alltså välja. Ni kanske inte vill se oss, men om ni vill det så finns det en möjlighet nu i alla fall.
Ja, och ni som då lyssnar på podden bara ska ju då veta att förutom att man kan gå in på vår hemsida ingridomaria.se, så kan man gå direkt till nontube.net. Alltså Nontube. Det är så inte YouTube, det är nontube.net. Och då kan man själv klicka sig fram till vår sida och se det senaste programmet. Ja, man kan se alla program som vi nu har spelat in med bild. Är det fjärde eller någonting sånt? Fjärde, femte vi spelar in med bild.
Mm, det kan stämma. Och det här programmet kallar vi då för nyhetshelgen nummer 31. Mm. Och det kommer i kölvattnet av söndagens stora partiledardebatt. Och givetvis har vi ju kvällens stjärna som omslagsflicka idag, nämligen Ebba.
Ebba Busch Thor, och hon sätter handen i sidan och spänner blicken i Jonas Sjöstedt och säger vet ut. Det sa hon aldrig, men det ser ut som om hon gör det. Och det var det som var liksom underförstått.
Hon läxar upp Sjöstedt när han är oförskämd. Vi ska prata mer om det om en stund, vad han egentligen sa och vad alla de andra sa också. Ingrid gör ett litet uppsamlingsrejs för er som likt mig inte pallade titta på, vad jag kan begripa, en ganska dryg debatt.
Hallå. Alltså jättetråkig. Alltså det, jag vet inte, det är flera som har klagat på det här konceptet Agenda har, att det är liksom, de har ju försökt att göra det lite roligare genom att ha dueller och sådär, men det tar aldrig fart. Alltså man ska säga så här, för det första är de ju för många. Alltså 8 partier är ju för mycket egentligen för att ha en debatt så att det ska komma fram någonting intressant. Och sen, jag vet inte, det är också det här. Nej, nu kanske jag pratar för mycket om det. Vi tar det när vi går in på själva debatten sen.
Ja, du är som en kapplöpningshäst som står och sparkar i startboxen. Men vi ska återkomma till det med stunden. Vi ska också idag prata om ett svårslaget, tror vi, batikhexrekord.
Det är så äckligt så jag spyr.
Det handlar alltså om en 70-årig kvinna och en 20-årig man. Han afghan, hon värmländska, va? Från Kil.
Ja.
Ja, och sen så apropå detta då, så vår vän Rebecca Uvell har gjort en föredömlig genomgång av miljonregnet över de ensamkommande. Det vet vi ju alla att där saknas det inte resurser.
Nej,
alls.
Absolut inte.
Men Rebecca har efter mycket om och men lyckats ta reda på hur mycket de här ensamkommande får i efterlevande ersättning, heter det, va?
Mm.
Alltså när man är föräldralös, när föräldrarna är döda, så får man en slags, ja, pension eller av staten. Och det har de ensamkommande luskat rätt på nu. Så hur mycket får de? Ja, det ska vi prata om sen. Men du, innan vi går in på allt detta så ska vi bara snabbt ta en vända kring helgens stora klickraket på Ingrid och Maria. Vad handlar den om?
Jo, den handlar om Mattias Karlsson och hans fientliga inställning till oss i de alternativa medierna. Och den har rubriken Mattias Karlsson måste avgå, han förstör för alternativa medier. Och debattören kallar sig Tommy Bengtsson. Och det är väldigt mycket intressant information. Den är kanske dubbelt så långt som den borde ha varit, men så här, som Mark Twain, jag ber om ursäkt att det är så långt, jag hade inte tid att skriva kortare. Alltså Tommy ville att den skulle vara så här lång, jag hade gärna kapat i den för att det är lite upprepningar, men bryr inte om det, för det är väldigt intressant och det är otroligt många som har tyckt att detta är intressant. Det är därför det har blivit en klickraket, och det är ju faktiskt så, om man inte känner till det här, så Mattias Karlsson, han brukar kallas SDs propagandachef. Och han har alltså under en följd av år varit väldigt aggressivt kritisk mot alternativa medier, vilket är helt bizarrt med tanke på att det är faktiskt till stor del på grund av oss i de alternativa medierna som SD har kunnat växa så. Alltså hade vi bara haft mainstream-medierna så hade de kanske lyckats med sin plan att tiga ihjäl dem. Alternativt bara beskriva dem som hemska rasister. Men tack vare att vi har så många duktiga med, alltså journalister, medborgarjournalister och andra journalister på de alternativa medierna, så har ju folk förstått hur lurade de har blivit. Väldigt många har blivit det. Och då kan man ju tycka att Sverigedemokraterna skulle vara lite tacksamma för det. Nej, de har gjort tvärtom. De har förbjudit sina folkvalda att dela länkar från våra sidor. Det är bara deras egna produkter som man får dela, det vill säga Samtiden, som är ganska sömnig partitidning. Och så är det Nyheter Idag, som ju i och för sig också är Medborgerlig Samlingspartiblad. Men Jean Frick har ju nära kontakter med Sverigedemokraterna, och så den får de också dela. Inte Nya Tider, inte Fria Tider, inte Ingrid och Maria, inte Svegot, inte någon av de andra.
Nej. Och det är bara det är ju helt bisarrt att man liksom ska, alltså, gå ut med en lista över godkända medier. De här får du dela, de här får du inte dela. Och det var ganska skandalöst när detta offentliggjordes för, kan det vara något år sedan?
Ja, det var ju Svegot som fick det här dokumentet, och vi skrev ju om det då. Vi var ju fortfarande kvar där då på Svegot.
Och det är som sagt ganska sensationellt att man har gått ut med uttryckliga direktiv kring vad som får och inte får delas. Och det har ju varit en massa överhuvudtaget oegentligheter involverande Mattias Karlsson, där han har haft kontakt med Expo, han har liksom uttryckt sig på väldigt tveksamma sätt, tycker jag, och inte minst så har han ju en väldigt, det är klart att vi kanske ska säga det med en gång, att vi talar lite egen sak, eller mycket egen sak, därför att han har ju för vana att attackera dig hela tiden.
Ja, och inte bara attackera, det är inte det han gör, utan han förtalar mig grovt. Han påstår, det som gjorde att den här artikeln skrevs, det som, alltså det var inte bara det, men det var ju att han gick ut på sin Facebook för någon vecka sedan, därför att Svegot hade i en podd retats med honom för att han, denna svenskarnas svensk, har nu fått ytterligare en, eller det kanske första, jag vet inte, en flickvän med icke-svenskt ursprung. Hon är jättesnygg och det är säkert en toppentös liksom, men då hade tydligen svegotarna raljerat över detta.
Och då blev det var uppenbarligen en väldigt öm tå för honom, eftersom han reagerade som han gjorde.
Ja. Skrev ett långt inlägg där han liksom, de här fascisterna och nazisterna och vad det är. Och för övrigt så startade de ju det fria Sverige tillsammans med Ingrid Carlqvist, som har gjort sig känd för att stödja vissa former av pedofili. Alltså det är ett sånt klockrent förtal. Mattias Karlsson vet mycket väl att det jag har gjort ända sedan början på 90-talet är att jag har försvarat oskyldigt anklagade män. Hur det på något sätt skulle kunna vara att understödja pedofili, det är så dumt. Och det vet han, men han drar sig inte för det. Och hade det varit någon mening med det, så hade jag polisanmält honom. Men jag har gjort så många polisanmälningar, det leder aldrig till någonting. Och jag vet att, för sakens skull borde man göra det, men det är liksom bara frustrerande. Men jag kanske ska svara med samma mynt, jag kanske ska kalla honom nekrofil. Det är ju inte heller med sanningen överensstämmande, men jag tror att det är så. Jag menar att Mattias Karlsson har gjort sig känd för att stödja vissa former av nekrofili. Hur känns det, Mattias Karlsson?
Ja, nej, han vet ju mycket väl. Ni har ju haft den här diskussionen faktiskt in person. Mm. Och där du har försökt förklara dina ståndpunkter och problematisera kring fenomenet. Alltså pedofiler, vad ska vi göra med dem och så vidare. För han var väl av den uppfattningen, du får rätta mig om jag minns fel nu. Han var av den uppfattningen att döda alla och kastrera alla. Och det, alltså han hade en väldigt hårdför linje medan du försökte föra en mer problematiserande dialog kring detta.
Alltså vad det handlade om, vad vi diskuterade var att han satt och skröt med att han hade skrivit ett nytt förslag för Sverigedemokraterna där man skulle ha ett sånt här system som vissa amerikanska stater har, att man kan söka på sin gata, bor det någon dömd pedofil där, och han var döstolt över detta, och jag blev helt chockerad och förfärad och sa, förstår du vad det kan leda till? Jag menar, de skyldiga, de kan ju liksom bli vad heter det, du vet, attackerad utav liksom granngäng, lynchade, sen ska du dessutom veta att det är väldigt många av de dömda som är helt felaktigt dömda, som aldrig har gjort någonting, och kan du ta det på ditt samvete att de skulle bli lynchade eller jagade från bygden och så, och han blev så kränkt. Alltså han hade ju, han var dödstolt över det här förslaget, och det skulle de gå ut med i nästa valrörelse, men jag har lagt märke till att det där förslaget har aldrig kommit från Sverigedemokraterna. Så jag gjorde nog ändå någon insats där. Men han hatar mig sedan dess. Och drar sig alltså inte för att ljuga så det står härliga till. Och som sagt, han springer ju vänsterns ärenden genom att frottera sig med Expo och försöka... jag tycker inte om honom, det kan jag säga.
Nej, det vet vi om, att det finns en rent personlig animositet där. Men om jag liksom tar rätt steg tillbaka, så kan jag ju bara... Jag blev helt chockad när jag läste vad han hade skrivit om er. Mm. Alltså om dig och Dan och Magnus och hans sätt att uttrycka sig. Liksom, och, ja, men han är ändå gruppledare i riksdagen. Han har avgått.
Nej, han har fortfarande inte. Han har aviserat han har sin avgång.
Ja.
Men,
ja, det liksom anstår inte en person med en så hög befattning att uttrycka sig på det sättet som andra människor. Rent ärekränkande och liksom, och i framförallt ditt fall när han liksom helt falskt påstår att du förespråkar vissa typer av pedofili. Det är, precis som du sa, det är klockrent förtal. Mm. Det kan inte bli mer klockrent. Så nu när jag tänker på det, Ingrid, så vet jag inte om vi faktiskt inte skulle anmäla den då. Alltså. Mm. Han är ändå en offentlig person, vilket gör det ännu mer allvarligt att han håller på så här.
Ja,
jag ska fundera på det. Ni lyssnar och tittar, kanske gitt och anmäla honom också.
Jag tror bara det är den drabbade som kan anmäla för tal.
Vi har ju haft rätt mycket med rättstvister och hitten och ditt den senaste året, så att, det är klart man lider lite av en typ av stridsutmattning. Men ni som inte har läst artikeln, gå in på ingridmaria.se och läs om vad Tommy skriver om Mattias Karlsson, för det tror jag kan vara av intresse.
Ja, och när ni ändå är där, så går ni in på sidan där det står stötta oss, och så ser ni då var ni ska swisha eller skicka på PayPal eller bankgiro, och notera nu att det är ett nytt swishnummer. Jag tänkte på det, Maria, att när man då lyssnar på våra gamla program så hör man ju fel swishnummer. Mm. Och det är ju ett problem som vi inte kan göra någonting åt, för de är ju redan inspelade, de programmen.
Men alltså, vad händer om det numret har inte upphört än, va? Nej. Man kan fortfarande swisha på det, men när det upphör så händer det väl ingenting mer än att den som skickar får ett meddelande att det här numret inte finns längre eller inte gäller längre.
Precis, eller? Jag antar det. Men vi kanske borde skriva någonstans stort på vår hemsida att vi har nytt swishnummer. Det får vi titta på.
Får vi? Du, Polen, där går det bra.
Ja, det var val i Polen igår, och Sveriges Television och andra antidemokrater hoppades ju på att vänster/kommunisterna skulle gå framåt och ta makten ifrån Lag och rättvisa. Det lyckades absolut inte, och det, enligt svenska medier, så beror ju det på att det här partiet Lag och rättvisa har ju då tagit över public service och en massa tidningar, så det är bara propaganda. Jag skulle vilja säga att jag är ganska övertygad om att polackerna är väldigt nöjda med Lag och rättvisa, eftersom de faktiskt har levererat sina vallöften. Och det är inte helt färdigräknat ännu, men det verkar som att de till och med stärker sin majoritet och kan fortsätta att styra Polen.
Ja, och som sagt, det är så typiskt svenskt det här att gå över ån efter vatten hela tiden, att liksom famla efter idiotförklaringar på sånt som är helt uppenbart. Mm. Det uppenbara här är att polackerna är väldigt nöjda med lag och rättvisa och har därför röstat fram dem. Mm.
Ja, nej, så kan det ju inte vara. Det får ju inte vara så, för de är ju emot muslimsk invandring och de tror ju att det är polacker som ska bo i Polen och de gillar kristenhet och...
Usch!
Ja, fy så hemskt.
Ja, det är inte klokt. Vilka idéer, vilka fascistiska idéer.
Ja.
Ja, och nästa sån här lilla grej som vi ska bara nämna innan vi kommer in på gårdagens agendadebatt, det är ju då att, apropå lite grann det här, att Socialdemokraterna blöder väljare till SD.
Mm.
Och då kan vi hitta 10 000 olika förklaringar till det. Mm. Det är för att det är klimatet, det är för att det är vinter, det är för att det är, jultomten inte finns, det är för att, alltså du vet, vi kan hitta på det. Men den enkla förklaringen är ju att folk är skittrötta på Socialdemokraterna och ser SD som det enda alternativet framåt.
Mm. Så är det ju. Och då kan vi ju komma in på den här debatten där det ju blev väldigt tydligt. Vi pratade om det redan i fredags, att skulle vi märka den här splittringen inom regeringen mellan då, det var ju då Stefan Löfven och Per Bolund från Miljöpartiet. Och ja, det gjorde man. Det var inte frost i luften, men framför allt Stefan Löfven såg ju ut som om han inte ville göra något annat än börja gråta och springa därifrån. Jag har aldrig sett en partiledare så obekväm i en debatt.
Ja, alltså han är ju...
Han ser ju alltid ut som en ledsen labrador i och för sig, men det var värre än någonsin.
Susanna skrev på sin Facebook-sida: "Heja Stefan, vad bra!"
Jo, jo.
Det är nästan som man undrar om de är ironiska, men de är ju inte det.
Nej, men det är väl det gamla fake it till you make it. Om man, om man låtsas att man tror att det går jättebra, så kommer andra att tänka, så jag tycker inte han var... Ja, men de säger det, så var han väl det då? Men,
det är ju till och med så att man ofta tycker nästan lite synd om honom. Mm. För att han är så virrig och snurrig och ser vilse ut, som du sa. Han ser ut som en hundvalp som har... Men du, kan du inte dra partiledarna snabbrecensioner av alla åtta?
Ja, vi tar dem i den ordningen som de stod. För det är ju lite roligt nu att nu är det ju liksom inte röda laget mot blåa laget, utan nu är det ju januaripartierna mot oppositionen som har en illröd klick mitt ibland sig liksom. Det vill säga Jonas Sjöstedt. Ja, och då var det först Löfven. Och han såg som sagt, han ser helt bortkopplad ut. Trött och gråtfärdig. Och han lyckades liksom inte... Jag tror det var bland annat Ebba Busch Thor som ju var riktigt rappas. Och hon var bättre än någonsin, skulle jag nästan vilja säga. Och då så sa hon så här till honom, liksom: "Kan du nämna en enda reform ni har genomfört för att minska vårdköerna?" Det är en väldigt tydlig fråga. Varpå han började prata om att han var och hälsade på sjukhuset i Gällivare. Och där hade de anställt 2 nya sjuksköterskor.
Alltså det var denna debattens LAS-utbrott.
Ja, ja. MeToo, har du hört talas om MeToo? Ja.
Har du hört talas om MeToo-debatten? Nej, men alltså han är en sån katastrof, Ingrid. Vi har konstaterat innan, säger det igen. Han är något bättre som talare. Mm. När han får ha förberett tal och inte blir avbruten och bara kan hålla sig till att läsa innantill.
Ja.
Då kan det fungera hjälpligt. Men som debattör är han en katastrof.
Ja, verkligen. Ja, och så hade vi då Per Bolund, som det var ju alltså premiär för honom i partiledardebatts sammanhang. Han är ju, som vi har konstaterat innan, så ser han ju, han ser väldigt proper ut. Han ser mer ut som en moderat än som en miljöpartist. Men nu när han fick mer tid så kan jag säga att nej, han är väldigt, väldigt stel. Och han ser liksom awkward ut. Jag vet inte vilket ord man ska hitta på svenska. Alltså awkward. Så man var obekväm i sin kropp liksom. Han är väldigt lång. Han är liksom huvudet längre än alla andra. Och han såg... Jag såg att det var någon som skrev att han får lära sig att le lite grann. Han var liksom stel och väldigt allvarlig och väldigt obekväm.
Kan han ha varit nervös eller?
Ja, möjligt. Men det var inte den uppfattning jag fick, snarare att han inte, ja, det var kanske ett utslag av nervositet, att han trivdes inte i den rollen i alla fall.
Nej, men det är intressant, att var det bestämt på förhand att det skulle vara han och inte Löfven?
Jag tror att de tar vartannat program.
Ja, okej. Okay. Därför det vi framförallt ville se med den första stämningen, det var ju Löfven och Löfven. Ja. För det var ju de som skrek på varandra enligt dina frågor.
Ja. Så att, exakt. Det var kanske en anledning till att det blev Bolund och inte Löfven. Jag vet inte. Men någon gång ska han ju göra det.
Lite konspiratoriskt. Ja. 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 Och Löfven, favorit.
Alltså, det har ju den sedvanliga svadan från henne. Jag satt och tänkte flera gånger, vad är, alltså hon är som en sån där docka man skruvar upp i ryggen. Hon bara, liksom, det bara forsar ut ord från henne. Och om man inte är uppmärksam så kan man tro att hon faktiskt säger någonting. Men det gör hon inte, utan det är liksom, det är floskler. Men jag ska säga att jag tyckte att hon verkar lite off. Hon var inte alls så på hugget som hon brukar vara. Det var inget, hur uttrycker du dig? Det var ingenting sånt.
Nej, men hon är ju ganska gravid nu. Och då är inte alltid man mår superbra. Även om man är liksom, du vet, Annie Lööf-manisk sådär i sin grundinställning. Så att vi kan väl ge henne the benefit of the doubt. Att det kanske var det. Framförallt, jag kan bara tala för mig själv. Men framförallt så var jag var väldigt, väldigt, väldigt trött. Onaturligt trött hela tiden. Mm. Så det kan ju hända att hon kämpar med lite sådana saker. Om vi nu ska tillskriva henne någon mänsklig egenskap på engelsk skull.
Men alltså, jag ska säga, det dummaste hon sa när jag liksom såhär bara, tog mig från pannan och skrev på Twitter. Det är liksom så här. När man sitter ensam och tittar på något sånt och man inte har någon annan att skrika på. Och liksom, så får man ju skriva på Twitter och se vad man får för reaktioner. Jo, då var det någon som... Då pratade de om det här med liksom migrationen och anhörig invandring och så. Och så säger hon så här... Out of the blue säger hon så här... Ja, jag fick ett meddelande från min dotter. Du kom inte och pussade och kramade mig innan du åkte iväg till TV. Tänk på alla föräldrar som vill pussa och krama sina barn. Och jag bara liksom, du...
Nej. Vänta nu här. Är vi där nu? Alltså saker som inte har hänt.
Ja.
Du vet, där folk använder sina barn. Mm. Och du vet, min sexåring kom och sa att metamorfosens fysik sa i hubbi bubbi, du vet, sånt som folk hittar på Twitter.
Mm. Ja, det kan ju ha hänt, jag vet inte. Men det var typiskt liksom att hon skulle ta in sig själv och framstå som en mamma som minsann tänker på barnen och tänker på alla andra föräldrar. Och jag bara säger så här. Om föräldrar tycker det är väldigt viktigt att kunna pussa och krama sina barn, då lämnar de inte barnen i en krigszon eller i en dålig... För att söka lyckan i Sverige. Och så är det vår uppgift att rätta till det här. Nej, vet du vad? Och familjeåterförening, mycket gärna, men i hemlandet.
Ja, nej ut.
Ja.
Sabuni?
Ja, hon gjorde ju också debut i de här sammanhangen. Och såg att hon fick kritik bland annat ifrån Lena Melin för att hon var fnissig. Jag uppfattade inte henne som fnissig, däremot så log hon och så. Och jag tyckte det hon sa var ganska hyggligt, men hon kom ju inte... Och det var ju dåligt för henne, för hon är ju ny. Hon måste ju göra sig känd. Hon har ju varit helt borta från debatten. Och hon sitter inte i riksdagen, så hon får inte vara med i de partiledardebatterna. Så att, nej, hon hade inte alls... hon kom inte fram.
Nej, men det var väl det som Lena Melin var också inne på. Att hon hade verkligen behövt göra en splash här igår. Mm. För de ligger ju jätterisigt till och folk behöver få bättre kläm på henne, på partiet och allting, men hon tog inte chansen.
Nej. Hon kanske inte kan bättre.
Så att, nej, hon kanske inte ens Nyamko Sabuni kanske vet vad Folkpartiet står för.
Nej.
Förlåt, Liberalerna.
Exakt.
Ja. Och så kommer vi till vår idol.
Ja, Ebba Busch Thor, hon var bäst, absolut bäst. Och det såg att hon hade vunnit alla de här mätningarna som liksom tidningarna gör. Hon var arg, hon var allvarlig. Hon kan ju uttrycka saker så att det går igenom rutan och man förstår vad det är hon är upprörd över och vad hon själv vill. Så att också var det ju jätteroligt när hon läxade upp Jonas Sjöstedt och även Åkesson kom in i detta. Skulle vi försöka spela upp det här klippet eller?
Ja, det tycker jag vi ska försöka göra. Och jag ska försöka klippa in själva klippet också. Vi får väl se om jag lyckas med det. Men ljud kommer ni få hur som helst. Och förhoppningsvis bild också. Så här lät det när Jonas Sjöstedt fick någon slags bryt.
Annie Lööf, jag såg till att det här gänget inte fick makten. Det är jag stolt över. Därför att de har en ännu mer högervriden politik. Jag vill inte ha den här öppna rasismen som skulle komma med dem. Och jag vill ha en klimatpolitik som man åtminstone kan påverka. Och därför stoppar jag dem från att få makten. Och det skulle jag kunna göra vilken dag som helst i veckan.
Menar
det
innebär att Sverige inte, skulle bli rasistiskt om vi fick makten? Du precis sa det, en ganska allvarlig anklagelse. No, I will not stand it.
Alltså, har man ett parti som har rasismen som affärsidé...
Nu är det slut på den här debatten. Ni får återkomma. Vi ska nämligen...
Nej, jag behöver bara ta en paus från det här. Kände.
Vill du reagera på det som sa?
Känner det något till? Han kommer inte att ändra sig ändå. Han håller på så här i varenda debatt.
Jag är... Vet ni vad? Ni får ändå möjlighet att fortsätta debatten alldeles strax i ett annat ämne, för nu ska vi gå vidare.
Ja, vad säger du om det, Maria?
Det är faktiskt väldigt roligt av flera anledningar. Det första är ju då att Jonas Sjöstedt börjar mässa i vanlig ordning om rasism och rasistiska partier och så vidare. Och innan Åkesson hinner reagera, eller han kanske är så trött och avtrubbad så han tänker inledningsvis inte att han ska reagera, så blir Ebba Busch Thor skitförbannad på Jonas Sjöstedt och säger, vad menar du? Menar du att det skulle vara...
Om vi kom till makten skulle det bli en rasistisk politik.
Ja. Och I will not stand it, säger hon. Mm. Och så sätter hon handen i midjan sådär, lite som en... vad heter det? Selma... Lilla Fridolf Selma-typ, liksom. Hon sa väldigt bestämd. Och jag tror Sjöstedt blir lite paff, alltså.
Ja, det blir han.
För han har inte han vänder ju sig naturligtvis framförallt mot Åkesson. Och det han menar ju på liksom att S... Eller att Moderaterna och Kristdemokraterna nu ligger för nära Sverigedemokraterna och sådär. Vad han har tänkt att han ska känga till SD utan att M eller KD lägger sig i det. Men det är ju slut med det nu.
Ja, det är det ju faktiskt.
Vi såg ju Ulf Kristersson efter debatten faktiskt vägra kalla Sverigedemokraterna rasistiskt parti, fastän de gång på gång försökte. Ja, men Anna Kinberg Batra tyckte, och de har ju rötter i Bevara Sverige Svenskt och datta, och han sa 2-3 gånger, jag tänker inte använda den typen av ord längre, jag tänker inte I'm not gonna go there. Så var det slut med det.
Ja, och det är ju faktiskt det mest intressanta med debatten, att det blir mer och mer tydligt att det här konservativa blocket är under uppbyggnad. Sen, jag vet inte om de har några kontakter eller så, men alltså att både Ebba och Kristersson så tydligt liksom inte tar avstånd från Åkesson, det är faktiskt väldigt positivt för Sverige.
Det är ju roligt att Åkesson, som brukar vara väldigt... alltså han är ju van vid att få massa stryk. Han, inte tappar det, men han går iväg en liten promenad. Och Camilla Kvarfort, programledaren, hon blir helt... Man märker att hon blir lite ställd och tänker, åh nej, sticker han nu eller? Men så kommer han går bara lite och säger, jag var bara tvungen att gå en promenad. Och jag blir så trött, han håller på så här varenda debatt. Och, ja, men vill du gå i svaromål? Nej, det är lönt, jag vet inte. Han kommer aldrig ändra sig ändå. Han är som han är. Liksom. Och det,
nej.
Till och med i det läget lite så att Sjöstedt står och flinar lite.
Men jag undrar, jag har en liten spaning här, att jag vet inte, det här var kanske den sista debatten vi hörde någon kalla SD rasistiska, för att det är på upphällningen i alla fall. Det går liksom inte att hävda det längre när de är kanske Sveriges största parti nu. Man kan inte kalla 30% av befolkningen eller 27-28 för rasister. Och för övrigt, vad är rasism nu för tiden? Det är ju att säga att inte hela världen har rätt att bo i Sverige och leva på svenska skattebetalars pengar. Men alltså, i början när de började prata om detta, då tror jag att väldigt många svenskar såg framför sig att om Åkesson kom till makten, då skulle det bli apartheidlagar i Sverige.
Ja, och då, du vet, det var ju bara till att starta ugnarna direkt. Så att, eller hur? Ja, jag tror du kan ha rätt i den spaningen. Och en ytterligare intressant sak som kanske stöder din tes, det är att jag såg att även Stefan Löfven hade sagt efter den här debatten, så hade de frågat honom också, är SD ett rasistiskt parti? Ja, det har jag sagt hela tiden, säger han. Men, infogar han, det betyder inte att deras väljare är rasister, tillade han. Mycket intressant. Mycket intressant distinktion.
Ja, precis. Därför att han är ju som sagt det här med att de blöder väljare till Sverigedemokraterna. Den senaste mätningen var ju då alltså att 140 000 tidigare S-väljare nu har gått till SD. Så att han måste ju få tillbaka dem, eller det är ju det som är hans önskan. Så han kan ju inte kalla dem rasister. Och samtidigt så säger han ju då att de är dumma i huvudet för att de inte fattar att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Så det blir inte bra hur han
är. Nej, hur ska han göra? Hur han än vänder sig så har han gumpen bak, Ingrid. Och en grej som jag ser att du har reflekterat över, det är att Jonas Sjöstedt var arg på ett knäppt sätt, har du skrivit. Ja. Och jag såg att någon annan skrev att han verkade övertänd. Var det så du upplevde också? Att han hade liksom, och nu skulle han ta plats. Och, nu, du vet. Och så blev det bara pannkaka därför att han var så...
För att han har ju annars brukat göra ganska bra ifrån sig, tyvärr, i såna här debatter. Därför att han ler lite och liksom, man tänker inte på att han är en knallröd kommunist. För han liksom, du vet, och han pratar om gratis glasögon till barn och sånt där. Som liksom, som ganska många svenskar, fin liksom. Ja, men nu verkar det, alltså han framstår bara som knäpp. Och han fick faktiskt frågan efteråt. Ja, det ryktas ju om att du ska lämna. Var det här din sista partiledardebatt? Nej, jag tänker min sann ha många debatter kvar. Nej, Jonas, jag tror inte det.
Ja, jag länkar till en av mina favorit satirer apropå detta. Jens Ganman som har skrivit om när själva den här jöken kom till. Coitus interruptus kallar han den, alltså det är då avbrutet samlag mitt när den nyliberala orgasmen är nära. In i rummet kommer den glosögde drängen fattig Jonas och stör stämningen. Och som vanligt då, raljant och roligt, så beskriver Ganman just det här Löfvens problem som han har med Jonas Sjöstedt. Hur ska han hantera honom? Vad ska han göra av honom? Han är liksom bara i vägen och jobbig. Mm.
Men han behöver ju hans röster.
Precis, exakt. Och så läs gärna Ganmans lilla roliga vignett som han målar upp där kring hur Löfven blir störd när han har samkväm med Annie.
Ja, just det. Ska jag bara säga att jag tyckte att Jimmie Åkesson, han skötte sig okej, men jag tyckte han såg lite uppgiven ut faktiskt. Mm. Och han nämnde inte ordet återvandring, och det var bara precis på slutet han fick in någonting om problem med invandring. Ja, skrek han i löv. Där kom det! Nu kom vi till pudens kärna! Det är invandrarnas fel som vanligt! Nej, så det har jag inte sagt. Men vi kan inte ha fler nu. Liksom, ungefär så. Mm. Så att, jag hade
sa han inte någonting om kriminalitet också? Om jag förstod det rätt att han pratade om att...
Ja, det var det handlade om.
Ja. Att han på ett självklart sätt påpekade att folk som sitter i fängelsen kan ju inte begå fler brott och därmed inte göra andra människor illa. Och därför har ju det sin... liksom poäng att låsa in folk som är bevisligen farliga.
Just det var ju för att de pratade om den här straffrabatten. Att ju fler våldtäkter du begår, desto mer rabatt får du. Och detta var ju bland annat Ebba väldigt upprörd över. Ja. Och då säger Löfven någonting helt vansinnigt. Så säger han så här, ja men vi har ju lyckats så bra nu så att det är överfullt i fängelserna och häktena. Okej.
Okay. Gud. Alltså man tror knappt det är sant. Alltså, när det är någonting jättepositivt att fängelserna svämmar över.
Mm, okay. Yeah.
Ska du säga något om Kristersson också då? Här
ja, jag vill bara säga att jag tyckte att han var tydlig. Ja. Han skötte sig bra och var tydlig med det han sa. Liksom. Så att, han får godkänt av mig.
Mm. Bra, och det som sagt, jag gillade det jag såg efter debatten när han vägrade låta sig vallas in i den här rasismfällan liksom. Och kan han hålla fast vid det, att nu pratar vi sakpolitik istället, så är det ju väldigt bra alltså, tycker jag. Och många med mig. Du, död eller inte död?
Ja, just det. Det är ju den nya ensamkommande bluffen som Rebecca Uvell har grävt fram. Och jag vill ju då hävda att hon inte är vår vän. Jag är blockad från hennes Twitter.
Ja, ja.
Men vi tycker att hon är duktig. Hon skriver som en kratta.
Hon gillar mig men hatar dig. Ja,
ja precis. Mm. Hon skriver som en kratta, men hon är väldigt duktig på att dra fram grejer och rota. och ta fram just ekonomiska grejer. Och nu har hon då tittat på det här med efterlevande pension. Och helt plötsligt så visade det sig då, just i samband med att det kom så många afghaner och att gymnasielagen kom och allt det där, så har de här siffrorna skjutit i höjden. Och då visade det sig, så här, det har vi ju redan vetat, att de kan komma hit och säga så, åh, min mamma och pappa är döda. Oj, 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 då är du en föräldralös, som en vanlig svensk unge som har liksom förlorat på den sina föräldrar. Ja, då ska du ju få pengar. Hur många år har de varit döda, sa du? Och så får de hur mycket pengar som helst. Sen kan de ju i och för sig dyka upp sen och vilja komma hit som anhörig invandrare.
Oh, ja, alltså hon inleder med att förklara att hon har hållit på att bråka jättelänge med pensionsmyndigheten för att få ut de här siffrorna, vilket de har vägrat hittills, men nu fick hon hjälp av Jan Eriksson, han Eriksson Ubbhult. Eriksson Ubbhult, som han kallar sig på Twitter.
Riksdagsmannen
för Moderaterna som beställde ut siffrorna via riksdagens utredningstjänst istället. Så fiffigt är det ju i Sverige att riksdagsmän och kvinnor kan ha lite bättre möjligheter att ta reda på saker just genom RUT. Och då visade det sig att 2009, vi ska inte rabbla en massa siffror för det blir så tråkigt i radio och även i tv, men vi kan konstatera följande. Sen 2009 har vi betalat ut 9,2 miljoner i efterlevande stöd till barn totalt. Det gäller då infödda såväl som utlandsfödda. Av de 9,2 miljarderna har 1,35 miljarder, alltså 15%, gått till utlandsfödda barn. Sug på den siffran, 15%, 1,35 miljarder. Och då är det ju många ensamkommande som har kommit, men det är ju ändå så här att svenskarna trots allt fortfarande är i massiv majoritet i Sverige. Och om de står för 15% trots att de fortfarande är en mindre...
Många afghaner bor här ju inte ändå, även om man skulle kunna tro det med tanke på hur de ständigt förekommer i medierna i olika kriminella sammanhang.
Hon har också försökt att liksom, dela upp det på länder. Eritrea, Irak, Somalia och Syrien är det förutom Afghanistan. Mm. Alltså som folk kommer ifrån som får de här pensionerna. Och grejen var att hon konstaterar också att det tog fart inte 2015 när det kom som flest. Utan lite senare, troligtvis... Och det verkar ju sannolikt när de fick klart för sig att de hade rätt till det här bidraget. Mm. Då sprids ju det från mun till mun såklart att sök det bidraget.
Menar jag att när vi ändå pratar om sånt här så kan vi prata om den här grejen med tolkhjälp. Ska man verkligen ha tolkhjälp hela livet? Ja, i Sverige tycker man tydligen det. Men nu är det faktiskt i Helsingborg så är det Moderaterna, tror jag. Jag väntar på att jag ska få upp artikeln. Som vill att man ska utreda om hur länge man ska ha tolk. Och ska man verkligen få betalt tolkhjälp när man har fått permanent uppehållstillstånd? Och det håller nu Moderaterna på att försöka införa i Helsingborg. Har du permanent uppehållstillstånd så får du själv betala din tolk. Alltså om vi var så schyssta att vi har gett dig rätt att bo i det här landet, då måste du kunna ta dig fram på svenska. Och då kommer ju liksom direkt andra partier och sossar och sånt. Det finns faktiskt de som får permanent uppehållstillstånd med detsamma som de från Syrien fick, du vet. Ja, så låt för allt i världen liksom undantaget bekräfta hela regeln. Och jag menar det här... Det är också ett sätt där man bara kastar ut pengar och där människor naturligtvis drar nytta av det här.
Ja, och om vi nu ska tala med vänsterspråk så är det ju ett hinder mot integration, Ingrid. Om du vill ta det på den bogen hellre. Jag skiter fullständigt i om folk vill eller integreras eller inte. Och för min del är det ju nej ut som gäller. Men alltså om man nu vill se det från det hållet kan man ju göra det också. Men då är ju ofta motargumentet, Ingrid, att ja, men då blir det bara barnen som får tolka istället åt sina föräldrar. Ja, okej. Ja, och det kan man ju tycka är orättvist på något sätt, fast jag vet inte, hade det ändå inte varit ett lite mer morot att själv lära sig om du inte blev torkad i häcken av någon annan hela tiden, eller? Va?
Jo, men jag menar, det är ju därför hela den här integrationstanken är dödfödd. Därför att de absolut flesta, skulle jag faktiskt tro, av de senaste 20 årens invandrare, de har inte alls kommit hit för att lära sig svenska, för att arbeta och för att integreras i Sverige. Utan de kommer därför att de vet att de får pengar och de får lov att fortsätta prata sitt eget språk. De kan bada i pengar för tusan om de bara är tillräckligt listiga. Så att jag menar, det är så skitsnack det här med, de vill inte ha någon integration. Alltså politikerna vet det, för annars hade de ju inte gett dem tillstånd att fortsätta prata sina egna språk och bo i enklaver och slippa jobba. Det är bara skitsnack alltihop.
Ja, som så mycket annat. Du, jag, apropå det här, fick egentligen ur mig en liten artikel också i helgen som handlar om, vad ska vi kalla det, början av 2000-talets ensamkommande. Den här stora ensamkommande vågen som vi har haft nu har varit ett fenomen som har pågått sedan, ska vi säga, 2010, 2011, 12 där någonstans började det ta fart. Men innan det, från 2004, 2005 och framåt, så hade vi ett väldigt utbrett fenomen i Sverige som kallas för apatiska barn. Och det fanns bara i Sverige. Något enstaka fall tror jag fanns i Kanada, om jag inte minns helt fel. Det gällde alltid barn från antingen Balkan eller före detta Sovjet. Mm. Alltid. De kom bara därifrån.
Och de allra flesta var romer.
Igurer eller romer. Mm. Mm, det var de två stora folkgrupperna. Och symptomen var ju då att barnen, de hade blivit så traumatiserade och de hade varit med om så mycket hemska saker. Och det här med asylprocessen var så psykiskt påfrestande så de blev apatiska och bara låg så här och fick bli sondmatade. Folk som var något sådana här vettiga, det fanns en och annan, bland annat vår vän Thomas Jackson, sa med en gång, nej men alltså det här, det finns ingen psykisk eller fysisk åkomma som yttrar sig på det här sättet. Mm. Utan de här barnen är ju medvetslösa för att de har ju blivit förgiftade. Det här är malingering by proxy. Alltså att man förgiftar sitt barn för att få uppehållstillstånd. Och det blev ju ett liv och ett kiv. Och den här striden har ju nu pågått i, ja, sen dess då.
Ja.
Och journalisten Gelle Thermas skrev en bok som heter De apatiska. Och han gjorde många tv-reportage om hur hemska vi är i Sverige. Hur synd det var om de här barnen. Och drev den här agendan väldigt hårt. Tillsammans med en grupp vänsterläkare, barnläkare. Mm. Och nu så har journalisten Ola Sandstig hittat ett par vuxna apatiska barn som berättar just det som alla har misstänkt. Nämligen att de blev tvingade att spela sjuka. Mm. Och blev utsatta för en barnmisshandel utav Guds nåde.
Ja.
Och jag har gjort en liten analys. Vad går den ut på, Ingrid?
Ja, det är ju det här att det här hade ju inte hänt om inte journalisterna hade haft sin agenda och vill så gärna att allting ska vara Sveriges fel och framförallt medelålders heterosexuella vita mäns fel. Så att de tar ju varje tillfälle, det här var ju liksom ett fantastiskt sätt att måla upp Sverige som ett fruktansvärt land där man utsatte barn för plåga. Men det var ju själva verket de som plågade barnen. Mm. Därför att det gjordes ju då någon sån här statens offentliga utredning 2005 redan, 5-6 kom den, som satte fingret på alla de här sakerna. Men de som låg bakom den utredningen blev ju uthängda som nazister och Dr. Mengele och allt vad det var liksom.
Mm.
Så att det är helt och hållet journalisternas fel och de här kommunistiska barnläkarna.
Mm. Och jag drar ju då en parallell med fallet Thomas Quick som är aktuellt i dagarna med en ny, allt vad det verkar, rafflande spelfilm. Mm. Om det händelseförloppet. Leif G.W. Persson var förtjust och tyckte att den var fantastiskt bra. Och vad jag kan bedöma utifrån trailern och de klipp jag har sett så verkar vara en bra film. Och huvudrollsinnehavarna är ju porträttlika Hannes Råstam och Jenny Kyttim, som de heter, journalisterna som avslöjade sanningen om Quick. Och parallellen jag ser här, det är liksom hur man i det svenska samhället, på något sätt så känns det som att det här kan bara hända i Sverige. Att alla dras med i någon slags kejsarens nya kläder, lögn, och ingen vågar peka på det uppenbara. Så går det en tid, det går 10 år eller 15 år, och så är det någon som poppar den här bubblan då, va? Men att jag liksom pratar om det är någonting med om det har med mod och så att göra, jag vet inte, men det är någonting konstigt med Sverige som gör att journalisterna kan få sånt utrymme för sitt agendadrivande som de får, och att de helt kan liksom bortse från verklighet och sanning och allt det här som vi trots att det är satt att
nu slår de med till. Det beror också på att alla politikerna är livrädda för journalisterna och vågar inte liksom gå emot deras intressen, för då blir de uthängda som fruktansvärda människor. Och då slår de mig plötsligt att politikerna skulle ha allt att vinna på att börja prata med alternativa medier.
Egentligen, ja. Ja. Mm. ja, precis. Ja, exakt. Ring Steffe så ska vi intervjua dig och ge dig en chans. Ja, men läs gärna den artikeln om ni har tid och lust. Jag försöker liksom göra någon slags, dra ut linjerna kring hur detta, inte, för jag menar många, när sånt här händer så reagerar många så att hur kunde detta hända? Och min tes är att det inte bara kan hända utan det händer ju tyvärr gång på gång.
Mm. Och jag vill säga att jag skrev ju om det här med Thomas Quick redan efter att han hade dömts för de två första morden, tror jag. För jag fick ju tillgång till material. Men alltså, tiden var inte mogen och jag var en ganska obetydlig journalist på Kvällsposten. Och det krävs liksom att man har Sveriges Television bakom sig och kan göra det på bästa sändningstid och få Thomas Quick dessutom till att erkänna att nej, jag har inte mördat någon.
Precis. Så är det ju. Och Hannes Råstam, nu tyvärr avliden i cancer, var av allt att döma en väldigt speciell typ av journalist som var extremt, extremt envis, nästan på gränsen till lite autistisk, så tillvida att han kunde... Han tyckte det var roligt att plöja miljarder ton papper som ingen annan orkade läsa.
Mm.
Och man måste nästan vara den typen som liksom, vi är ju lite olika även som journalister, vi har ju olika specialiteter och sånt. Och detta var hans specialitet, vad jag kan förstå. Mm. Att sätta
väldigt
sig och mala ner.
Han...
Ja, du och jag träffade ju honom på Publicistklubben i Malmö vid något tillfälle. Han var där och föreläste, och han var dessutom av allt att döma en otroligt sympatisk och trevlig person som jag minns. Mm. Vi var och drack öl efteråt och hade väldigt trevligt. Ja. Hemskt synd att cancer är en jäkla sjukdom som ju nu även knep Sara Danius häromdagen helt otippat. Jag hade ingen aning om att hon hade bröstcancer. Men,
Nej, men hon hade ju tydligen berättat om det, bland annat i något vinterprat i Sveriges Radio. Men jag var åtminstone inte särskilt intresserad av Sara Danius. Jag tyckte hon var rätt obehaglig figur, framförallt hennes alter ego Gittan.
Ja.
Det var inte riktigt allt som stod rätt till. Liksom.
Det har du och jag ju pratat om vid flera tillfällen, att det verkar ha varit lite skruvar lösa där, men... Nej, jag tänker mer liksom på att hon var inte så gammal, 57, och att cancer är en hemsk och tråkig sjukdom som gör att folk dör i förtid. Det var mer så. Jag liksom inte någon personlig aspekt i just Sara Danius. Du vet ju att min mamma dog när hon var 54, så jag känner ju lite speciellt för just cancer. Men du, vi lämnar det därhen och så ägnar vi oss åt lite batikhäxeri, tycker jag.
Alltså, ja, det är ju den där som ju tyvärr då hette Ingrid. Jag blir så ledsen när galna människor heter Ingrid. Hon var ju
du
då
tar det personligt när Ingrid.
Ja, det gör jag. Jag vill inte att galna kvinnor ska heta Ingrid. Hon var ju då som sagt från Värmland, från Kil, och hade gjort sig känd. Hon var miljöpartist och hon hade startat någon förening för integration i Kil, och hon var som en mormor för alla afghanerna. Och när hon då blev mördad av en av hennes afghaner, då tänkte man ju direkt liksom, nej, tänker man. Han var 20 och hon 70. Nej, det tror jag ändå inte. Jo! Enligt mördaren själv i alla fall. Och han har väl ingen större anledning att ljuga om det, tror jag. Nu har han ju då berättat att de hade haft en sexuell relation i ett år. Och hon hade kommit in, han hade gått och lagt sig i något gästrum och så hade hon kommit in där naken. Och av någon anledning tyckte han inte att det var trevligt en gång, så han ströp henne istället.
Han hade, vad jag kan förstå, Samhällsnytt har ju tagit del av förundersökningen. Och han hade lite konflikt med mormor Ingrid, vad jag förstår, angående att hon hade gjort någon anmälan mot honom efter att han fick avslag på sin första asylansökan. Så det fanns en fnurra på tråden där. Mm. Det var det ena. Och det andra var att han tydligen hade funderat lite på just det här med strypning. Han hade sådana bilder i sin mobil. Mm. Så att det var nog kanske ändå inte någonting som hände så där, du vet, i hastigt mod. Mm. Sen är det en annan sak, och jag vet inte om jag ska nämna detta då, va? Men ja, jag gör väl det i alla fall. Samnytt har lagt ut den tekniska del av den tekniska undersökningen som visar att hon hade sperma i både vagina och anal. Och den sperma hon har i vagina, det var så pass mycket så att man kunde, då kan man säga lite tydligare, lite mer. Alltså där kan man säga att grad 4 plus, att det var den här Nazari då. Mm. Att det kom från honom, såvida det inte handlar om en extremt nära släkting, och det gör det ju knappast i det här fallet. Men det som man hittade i gumpen på henne, det var väl uppenbarligen för lite för att kunna göra en DNA-analys. Och då tänker jag så här. Nu ska jag spekulera vad jättehemskt. Tänk om inte det kom från honom.
Att hon har haft ännu fler afghanska älskare.
Just saying. Just saying. Vi vet inte att det kom från honom. Så att,
Och sen, alltså, okej. Jag vet att det, har ju, det är ju tydligen väldigt vanligt med anala samlag i de yngre åldersgrupperna. Jag menar ju att det här är... Jag lägger inga moraliska värderingar i det. Folk får göra precis vad de vill se om. Jag vill bara utfärda en liten varning. Saker ska ut därifrån, inte in. Så.
Och ja, det kan faktiskt inte, med... Vi kan väl inte anklaga mormor Ingrid för att tillhöra de yngre åldersgrupperna?
Nej, eller? Det är det som jag menar. Alltså, har hon gått med på detta därför att hon var så liksom tänd på honom? Att en 20-åring ville ha sex med henne så att hon har gått med på saker som kanske egentligen inte var vad hon drömde om?
Det finns ju kvinnor som tycker det är trevligt, så det lär vi ju aldrig få reda på. Det vi vet är att det är väldigt vanligt i Afghanistan där han kommer ifrån. Nu är han väl i sig född i Iran, vad jag begriper.
Han tillhör ju den folkgruppen. Ju.
Där är det ju väldigt vanligt av flera olika anledningar. Alltså, det räknas ju inte som att man blir av med oskulden, är ju grej nummer ett. Grej nummer två är att vad jag begriper så är det många afghanska män som tycker att kvinnors könsorgan är äckliga. Och då är gumpen och föredrar.
Ja, och de testar på varandra. Liksom.
Det finns lite klipp på nätet på olika varianter av som ni kanske vill eller inte vill googla fram till. Men det är ett känt fenomen just i Afghanistan att de ägnar sig väldigt mycket åt där.
Men då, jag har ju berättat den, jag tror inte jag berättat den i radio tidigare, men det finns ju en historia från när amerikanerna då hade invaderat Afghanistan och hade baser där, så var det ju, så hade de ju läkare där och de tog emot lokalbefolkningen, och så kom det in en väldigt massa afghanska män och sa att det är något fel, har ni spritt ut något i vattnet eller så, för våra kvinnor blir inte gravida. Oj, de blev ju jättechock. Vad gud, vad konstigt. Det var massor med karar som klagade. Så de tog in alla kvinnorna och undersökte dem och så. Till sist var de tvungna att fråga männen. Vi kan inte säga någonting fel på era kvinnor. Men alltså, och så, hur gör ni? Ja, då visade det sig att de körde ju den där bak allihop. Mm. Och så fick de ge dem en liksom ABC i biologi. Och det blir liksom inga barn. Ni måste göra, vad ska vi då? Ja, men i vagina. Vad äckligt! Sa de allihop.
Jag vet, jag kommer ihåg detta mycket väl, och jag kommer ihåg drönarbilder som amerikanska drönare har tagit, du vet, vad som händer ute på fälten med jätter och sånt på nätterna när det är mörkt ute. Vi behöver inte gå in på det för det är för creepy, men...
Men då kan man fråga så här, alltså det är någonting som man tycker rent liksom spontant att svenska kvinnor inte skulle vara så attraherade av de här. Nu är det ju sällan några unga flickor, utan det är ju de här batikhexorna. Och som sagt, det är väl någon slags rekord med 50 års åldersskillnad.
Ja, jag tror det faktiskt.
Jag har då aldrig sett det förut. Men, och då är ju frågan, vem är det mest synd om här? Ja, det kan jag säga direkt, det är svenska folket. Mm. Ja. Mm. Men om vi ser mellan de här unga afghanerna och de här batikhexorna, Vem är det som utnyttjar vem? Det är svårt att säga.
Ja, det är det. Ja, jag skulle säga att det är inte bra för någon. Det är inte bra för svenska folket. Det är inte bra för de här unga männen. Det är ohälsosamt för de äldre kvinnorna. Alltså det är ett patologiskt beteende. Så det är egentligen dåligt för alla. Och nu menar inte jag att kvinnor i 70-årsåldern inte får lov att ha sex. Men precis på samma sätt som man liksom kan väldigt många ha synpunkter på då, äldre män som har unga thailändska tjejer. Så är det tydligen ingen har synpunkter på det, eller ingen ska inte säga, men det här är tydligen mer okej. Det är mer okej att kvinnor åker ner till Gambia och skaffar väldigt unga älskare där nere. Och jag menar, det handlar om är, som sagt, vuxna människor får göra vad de vill, men det som gör att det är extremt moraliskt tveksamt, det är ju att den ena parten är i extrem beroendeställning gentemot den andra. Såklart, så att det är inte ett jämnbördigt förhållande på det sättet.
Sen tror jag inte att det är så vanligt att de här pojkarna, männen, alltså känner sig liksom utnyttjade, utan jag tror att de drar nytta av situationen. Dels så vill de ha sex och struntar uppenbarligen i vem de har sex med, men också för att de vet att de gör de här kvinnorna, alltså de här kvinnorna vänder ut och in på sig själva och hela samhället för att de ska få stanna, så att de kanske tycker att det här är en bra deal. Men det är någonting väldigt, väldigt äckligt, och alltså Katarina har ju skrivit bra om det här idag, om att det är liksom grooming bakom en humanitär dimridå. För att de framställer sig själva som åh, vi är så goda, vi är kvinnor som älskar afghanska barn, halabba. Men i själva verket så är det bara ren skär kåthet, vilket är
Och det här har jag ju sagt till dig innan, Ingrid, att jag tror att många av de här batikhäxorna / egohumanisterna går igång på sin egen godhet. De får en kick, sexuell och känslomässig kick av att vad fantastiska, du vet när de pratade partikexorna sinsemellan om att det var någon av dem som jag var tvungen, han var så traumatiserad så jag var tvungen att ta in honom i min säng. Var inte orolig, det gör vi alla.
Ja,
alltså vad har man för fel i huvudet, om jag får fråga? Alltså det är liksom, det är fel av så många anledningar, och saknar man den spärren, så bör man ju liksom gå i någon slags terapi eller någonting, jag vet inte, söka hjälp av,
och jag menar, de bryr sig då som sagt inte ett smack om hur andra, nämligen unga kvinnor, lider av att landet fylls med afghaner som blir våldtagna liksom. Nej. Och jag menar, det har vi ju sett hur de har stöttat till och med dömda våldtäktsmän. Nej, han är så fin, mitt hjärta, och bara tänk att det hade varit den omvända situationen, att det hade varit äldre herrar som hade, och så hade det kommit in massor med thai-tjejer eller något liknande som de hade tagit hem och tagit i säng, och herregud vilken kalabalik som hade utbrytit, och folk hade åkt i fängelse till höger och vänster. Men kvinnor kommer fortfarande undan.
Ja, men det är som du pratade om i måndags, var det väl just det här att kvinnor inte har någon lojalitet med andra kvinnor. Kvinnor har inget behov av att beskydda andra kvinnor eller empatisera med andra kvinnor.
Och det är då ren biologi. Och jag har haft en våldsam debatt på Twitter nu om det här med kvinnlig rösträtt.
För jag ser att folk var alldeles höll nästan på att svimma och kräkas och dö och stryka med på kuppen över att du var så galen, och en del undrar om du var ett troll.
Eller en konstinstallation och sådär. Eller så skrattar alla åt mig. Och då svarade jag sist, jag skrattar bäst som skrattar sist. Och vad jag menar är det att folk förstår inte att vi egentligen fortfarande är stenåldersmänniskor och att vi agerar utifrån vår biologi. Nej. Och det är väldigt frustrerande att vara extremt påläst som jag är och dra slutsatser och visa offervilja, nämligen att jag kan tänka mig att förlora min egen rösträtt om det bara betyder att alla andra kvinnor också gör det. Och det är ju provocerande. Jag gör ju det för att folk ska börja tänka. Det är inte så att jag tror att detta är rimligt på något sätt. Det kommer aldrig att hända. Men vad jag vill är att sätta igång tankar hos folk. Men de flesta är ju immuna mot tankar.
Ja, jo, jag förstår ju detta, Ingrid, eftersom jag känner dig så väl. Men det är ju liksom så att det finns vissa saker man bara inte får säga, oavsett om de är sanna eller inte.
Det är de jag helst säger.
Jag vet. nu ska vi inte dra över med en miljon minuter idag som vi har gjort de senaste programmen. Utan nu tycker jag vi ska tacka lyssnare och tittare för idag. Mm. Och hoppas att ni gillade programmet och att ni i så fall tänker på oss och stöttar oss så att vi kan fortsätta med vår opinionsbildning.
Och vi skulle också vilja, ja absolut, och vi vill ju väldigt gärna be er att börja i mycket större utsträckning dela våra program, framför allt på Facebook. Ja. För vi är avstängda båda två. Maria kommer in om några dagar igen. Jag har ytterligare en 10 dagar kvar.
Jag kanske åker direkt ut igen. Det var ju det som hände sist. Jag åkte ut efter en halvtimme igen. Så
och vi ser ju direkt på våra läsarsiffror och lyssnarsiffror att när vi inte kan dela på Facebook så sjunker det. Mm. Så att ni får väldigt, väldigt gärna hjälpa oss på det sättet. Och har ni en slant över för att stötta vårt opinionsarbete som går ut på att rädda Sverige, så är vi väldigt glada och tacksamma.
Ja, det är det enda som gör att vi kan hålla oss flytande. Bli gärna månadsgivare på ingridomaria.se framförallt. Och ha nu en trevlig vecka, Ingrid, och alla ni andra, så hörs vi på fredag.
Puss och kram! Hej då!